Du Robin, vet du vad Alfred Gislason gör nu för tiden?
Nej, men när du säger det så kanske jag har läst någon grej om vad han skulle syssla med. Men säg det.
Jo, det är ju Kiels gamle tränare då. Jag ställde samma fråga till Andreas Palicka idag. Jag är på plats nere i Reineckalöven, om man nu kan kalla det i så. Det är ju ett klubbnamn snarare, och så är det ju en massa byar och städer som någonstans klubben är utspridd över. Men hur som helst så kom vi in på Gislason som Palicka hade i Kiel och som han fortfarande har kontakt med. Så jag frågade vad Gislason gjorde. Jo, han odlar rosor i sin egen rosenträdgård i sin villa i Magdeburg. Han har över 500 olika sorter, hävdar Andreas Palicka.
Det hade jag inte läst någonstans, ska jag
Nej,
säga.
jag har faktiskt googlat lite Gislason och Roses och Rose Garden, och jag har inte försökt på tyska, jag vet inte, det heter kanske Rose, jag vet inte, men det finns ingenting skrivet om det ena, så det är en liten bomb vi kan börja med att släppa så här.
Han, när man ser han coacha på matcherna så man slås ju inte av att han är en man som går och luktar och odlar rosor hemma
Nej,
vid.
klipper lite rosor och rosenblad så. Nej, jag tyckte det var lite.
Lite som Hightower i polisskolan.
Ja.
Och
Det var gammalt
han blir ju
faktiskt.
florist. Kommer du
Nej, men hur kan du komma ihåg det? Du var väl knappt född när de filmerna är
Ja, men jag skulle
borta.
skriva en C-uppsats om polisskolan-filmerna när jag läste filmvetenskap. Så de har jag sett många gånger.
En C-uppsats om polisskolan. Ja.
Ja, den blir aldrig klar. Men
Sicken lekstuga. Ja, men då har vi väl släppt två lite bomber där då ju, med Gislason och Rosenträdgården och C-uppsatsen om polisskolan som aldrig ens blev färdig. Ja, ska vi bli lite seriösare och hälsa våra lyssnare välkomna till ännu ett poddavsnitt. Det blev ju ett uppskjutet, kan vi väl kalla det. Jag vet inte, går vi in nu och kör varannan vecka? Vi la ju in ett extra där för 2 veckor sedan, och sen skulle vi haft ett ordinarie i fredags. Men vi fick inte ihop våra hektiska scheman där. Jag var hemkommen knappt från Japan, och du hade också en del att stå i. Ja, den här veckan kör vi.
Ja, vi kör väl varannan vecka. Då blir det lagom med juluppehåll en vecka och sen inför EM, och sen lär det väl bli lite extra under EM också.
Ja, men det kan vi väl faktiskt utlova. Kanske inte att vi kör varje dag som under VM. Men i varje fall
Lite oftare.
några extra. Absolut. Vi har ju, vad har hänt sen sist då?
Vad har hänt sen sist? Ja, VM har ju spelats färdigt till att börja med.
Ja, helt rätt. Och en herrtrupp har EM-trupp har släppts, och det har hänt lite i IFK Kristianstad. Så där har vi väl att snacka om, plus att vi nu kommer in på lite mer också gällande handbollsligan och så att inte nu IFK-hatarna stänger av innan vi har snackat färdigt. Ska vi börja i det
Kan vi inte
som.
börja med vad du gör i Tyskland?
Jo, jag är i Heidelberg, sitter på ett hotell här sent onsdag kväll, och jag är nere och träffar folk i Reineckalöven. Svenskarna företrädesvis, men även Oliver Rogic idag, manager numera. En gång i tiden utsedd i en enkät av mig, men de svenska spelarna som den fulaste spelaren i världen. Jag tror att det var EM 2008. Det var inget jag drog upp med honom idag. Jag träffade honom att han hade pekats ut som det en gång i tiden. Men nej, han är trevlig. Han hade nog kunnat ta det också.
Öppnat intervjun med det och sen se vart du landar. Hade kunnat gå två vägar.
Ja, exakt. Jag tog upp en annan grej med honom. Vi pratade om Alltså rätt sagt så, det var inte så långt snack. Jag var på, två träningar. Idag var det en väldigt stängd träning. Jag egentligen inte fick vara, men jag lovade att inte avslöja någonting vad de sysslade med. För det var ju sista matchförberedande träningen för Nordhorn imorgon. Men det var ju liksom, låg inte så mycket i mitt intresse, utan det var mer att jag skulle prata med Rogic och sen träffa Anders Schmidt också direkt efter träningen. Men i varje fall med Rogic där så snackade mer om, ja, om svenskarna och lite så kom vi in på Jerry Tolbring och ja, den här liksom svenska klubben det har blivit, och Albin Lagergren kommer ju nästa säsong. Vad händer med Tolbring, tror jag. Han får inte spela så mycket med Gensheimer tillbaka. Så då sa jag att jag hade läst på
Flashback. Att han,
nej, på Wikipedia faktiskt, att han skulle till Pick Shegged. Jaha. Ja, men jag vet, det är inte så trovärdigt alltid, men jag var inne och kollade truppen där på något vis, så står det ju vilka som är klara in och ut till nästa säsong. Och då stod det med ett frågetecken efter Jerry Tolbring till Pick Shegged. Ingen vad heter det, referens eller fotnot eller någonting sånt på den, eller källhänvisning. Så jag googlade lite grann och hittade ingenting med Tolbring och Pick Shegged. Men jag tog upp det med Rogic och han sa att det där har jag inte hört ett dugg om. Men, och jag förklarade att jag hade läst det på Wikipedia, och så sa han att men det får jag kolla upp nu, sa han, och höll fram telefonen så han skulle... Han skulle ringa Pick Shegged och kolla om det stämde, så var känslan. Men han gav inte så mycket för Wikipedia. Han sa att det står fortfarande att jag är gift med min förra fru, och jag har försökt kontakta dem och få dem att ändra, men det går inte, så han undrar liksom hur ska man kunna ändra någonting på Wikipedia. Och jag hade ingen aning heller.
Kontakta dem, det kan ju vem som helst gå in och ändra saker. Kan du göra?
Jag också, men eller tror du, ja. Nej, men han hävdade att det inte var... Ja, jag vet.
Han är väl av den gamla skolan som inte har en aning.
Nej, precis.
Men vad sa de om Tolbring då? Är han på väg bort, menar du?
Ja, men alltså, jag menar, han förlängde ju. Det var ju hugget där. Jag kommer ihåg att han var ju bakom Sigurdsson där, va? Som lämnade ju, och så kom ju Gensheimer, och jag tror att det var så att Tolbring förlängde precis innan Gensheimer blev klar.
Ja, tanken var ju att Tolbring skulle bli ta över nummer ett där när Sigurdsson inte orkade spela mer. Sen kom ju Gensheimer, han orkade ju rätt många år till.
Precis, va? Så att nej, jag ska träffa Tolbring imorgon för att höra lite mer. Så att i nuläget vet jag inte så mycket mer. Men det är ju frågan liksom, om han ska fortsätta vara bänkad där. Det är ju viktig tid i karriären nu, kan man väl lugnt säga.
Ja, verkligen.
Men det är klart, bra skyltfönster som kommer nu. Han lär ju vara nummer ett i EM i alla fall, med Lukas Pellas bakom sig. Men det kan vi återkomma till. Så jag är här nere och gör reportage, intervjuer, och resultatet kommer ju att komma av dem så småningom här. Närmare EM. Men det är kul att vara ute och träffa handbollsfolk. Det är lätt att ha med att göra.
Kan jag tänka mig. Hur är annars Andresson? Är han liksom, gillar de honom eller? Det har ju inte gått helt problemfritt den här säsongen.
Nej, de är ju faktiskt inne i en lite tung period nu. De åkte ut i kuppen, va, mot Hannover. Hemmaplan. Hannover är väl ingen skam att förlora mot Sojo, men det är klart att Näcklöven ska slå dem hemma. Och sen förlorar de ju mot Lemg också. Så det är väl lite pressat är det nu. Andersson har inte heller. Jag ska sitta ner med honom imorgon. Men än så länge så hyllar de ju och säger att de har tålamod och att det är ett det är ett nybygge. Jag menar, Nikolaj Jakobsen var ju här länge, satt sin prägel, va, att han ska få tid och så, Andersson. Så att, får väl hoppas. Det verkar så än så länge. Men de säger ju också det självklara där ju. Alltså Rogic till exempel. Och så.
Ja, nybygge. Det är väl fortfarande lite, han har väl fått ärva Jakobsens lag lite nu. Det är väl nästa säsong som...
Jo, men alltså, han försöker ju liksom implementera sin filosofi och så ju. Och det är liksom, en liten, pratar rätt mycket med Pallika om det idag till exempel. Så att, jag menar, det tar ju lite tid. Sen så ska de inte förlora sådana här matcher ändå.
Har du förresten sett eller läst den här Nikolaj? Boken om Nikolaj Jakobsen?
Nej, jag har inte. Finns
Nej,
det
blir
sånt?
sugen. Ja, vi har så visat att vi hade någon sån här i tidningen häromdagen med alltså, årets alla sportböcker med betyg på dem och 1-5. Och så vi har en kille som gör det frilans som sätter betyg på alla de bästa sportböckerna. Jag fick en 3 den här Nikolaj. Jag blev lite sugen på att läsa den när jag läste recensionen. Mm. Kanske man borde sätta tänderna i. Det kan man ju tipsa poddläsaren om att det är 3+.
Ska vi hoppa på dam-VM kanske?
Ta det lite i mål, även om det var, känns som att när det väl var slut sen går det snabbt innan man har lagt det bakom sig. Men vi får väl ta det i mål här också. De blir ju utslagna som lite som väntat, va? Ja, man trodde inte att de skulle gå till semifinal. Sen fick man lite hopp att de behöver bara vinna sista matchen så är de klara för semi. Och så blev det inte så ändå.
Nej, det var ju lite gratis chans på något vis. Från att det hade känts väldigt, väldigt kört så gick ju allting i händerna på dem. I deras händer. Uh-huh. Sen stod de ju där med en match mot Montenegro i och för sig som de har svårt för. Men det var ju ändå inte Norge, Ryssland, Frankrike var utslagna. Alltså det var ju inte några av de här bästa nationerna. Så att det absolut fanns det ju en chans och det såg ju rätt bra ut. I varje fall fram en bra bit in i första halvlek. Men sen kom ju Montenegro där med Per Johansson. Du gick ju igång där lite grann innan. Dagen innan. Kommer du ihåg det att du smsade mig att...
Nej.
Äntligen så är det lite drag ju. Det var ju Per Johanssons motattack.
Ja just det, det var ju just det. Ja, det hände lite grejer. Ja, det var härligt. Man fick en flyg pumpa ut och så blev det lite årkrig. Och, ja, det är härligt.
Ja, ja. Det var till och med så du kvicknade till där i TV-soffan.
Ja, men jag är väl tacksam där. Jag känner inte honom alls så, men jag uppfattar inte honom som den typiska tränaren som aldrig går med på några vinklar och skriver motvall, så han kan väl förstå och gärna liksom, han bjuder väl till
om du... Han dansar med, definitivt. Ja. Han är nog kanske den bästa, kanske den allra bästa på det som jag har haft med att göra i jobbet skulle jag nästan vilja påstå. Men ja, så det brann ju till där lite grann kring Sveriges VM. Ska vi sammanfatta det här lite bara med spelare och så. Så Lindblom bäst, och det visades, tyckte ju andra också som utsåg henne i det officiella All-Star-laget för VM.
Mm.
Filippa Idén var ju bra. Klarade sig alldeles utmärkt som ensam första målvakt. Det har ju alltid känts som att de behöver vara två, hon och Bonsen, eller behöver vara två, men det kändes väl lite skakigt där kanske inför.
Mm.
Men gjorde det ju bra. Sen tycker jag också att men Hagman landade ju också på ett rätt så bra betyg i slutändan, och sen tyckte jag det var ju en sån som Emma Lindqvist.
Ja, och hon behövdes ju verkligen. Jag visste inte. Jag trodde tyckte det skulle bli rätt kul att se Blomstrand så inför VM, men så jag visste inte att hon var så av banan som hon alltså att hon var så långt från formen som hon ändå var.
Nej, det trodde inte jag heller.
Behövdes ju att någon annan klev fram där verkligen.
Mm. Gjorde riktigt bra. Karin Strömberg också kan man ju glädjas med, som ändå har spelat väldigt lite i så många mästerskap nu under 3-4 år, men fick kliva fram och tog chansen verkligen. Melissa Petrén hade ju också några riktigt starka matcher, så var det några matcher där hon för det var ju känslan när det blev lite tuffare där i början på mellanrundan, så att hon inte riktigt kunde stå upp då, men det kunde hon ju sen ju Montenegro-matchen och sen avslutade de ju väldigt, väldigt bra mot Tyskland.
Ja, och Mellegård hade en jävla tung start och så ändå kom igång lite.
Ja, absolut. Lagerqvist är ju alltid bra då. Men konkurrensen med Blom gjorde ju att hon till slut i princip bara fick spela bakåt. Vilket hon är ju väldigt, väldigt bra.
Mm.
Så, men den här, ja, och ska vi ändå sammanfatta det. De tog ju den så viktiga sjundeplatsen.
Ja, vad innebär det, Flink? Du som är, du, jag skulle säga du är Sveriges mest insatte man när det gäller OS-kvalen, nu och då.
Ja, ja, det kan du hålla med om. Jag, det där har man ju suttit mycket med genom åren, men det betyder ju faktiskt att Sverige i princip är klart för OS. Därför att de hamnade i den här lätta OS-kvalgruppen. Nu är det ju så att tvåan och sjuan från VM hamnar i en grupp med två icke-europeiska lag, i detta fallet Senegal och Argentina. Och två av fyra lag går vidare till OS. Kvalet spelas i mars. Och det kommer ju då Sverige och Spanien blir det då, va?
Jag frågar inte mig.
Jo, men de blev väl två i VM, va?
Spanien blev två i VM, ja, just det. Just det, det var andra silvermedaljören där som Sverige. Mm.
Yes. Och det är ju, jag kan ju själv personligen tycker det är kul, jag ska på OS och härligt att det blir minst ett svenskt handbollslag.
Vad gäller det för herrarna då?
För herrarna, de är klara för OS-kvalet, dock inte som sjua eller tvåa, utan femma från VM. Så att de har en plats, men inte i en så lätt grupp. Kan ju ta sig direkt till OS om de vinner EM här i januari. Men annars så har de ju sin plats.
Vilka kommer de att få då? Är det redan, är det klart att de får trean i EM eller fyran i Afrika, eller hur funkar det?
De bör väl få fyran från VM.
VM?
VM-fyran, ja. Tror jag. Ah, jag det kan jag inte ta här rakt upp. Och de kommer få någon här från EM också, förmodligen. Och sen då ytterligare ett lag, jag vet inte om det är klart. Det är det nog, ja, det kanske det. Men det kommer bli en ganska tuff grupp.
Kanske blir det en artikel om det nu under EM.
Ja, kanske. Men jo, men det kommer det säkert att bli i slutändan. Men det kommer, man kan ju inte annars, jag gillar ju när man har det i bakfickan att skriva om när vinklarna tryter, men det kommer det inte vara på samma sätt eftersom VM är avgjort, att det blir inte samma sak i EM, i och med att Sverige har sin plats. Men det var ju ett sånt här EM som du kommer ihåg, det i Polen 2016, där allt till slut handlade om en OS-kvalplats och Sverige lyckades ju ta den. Då hade de ju inte någon från VM 2015 och det, så att jag verkligen hoppas att herran också tar sig hela vägen till OS. Det hade ju varit riktigt kul.
Såg du finalen?
Nej, jag gjorde inte det. Men jag har ju följt efterspelet och det handlade ju om slutsekunderna, ja. Och kusinerna på avkast har ju avhandlat det avigt och rätt. Men vi kan ju inte låta handbollsjurist kliva in här.
Det var rätt kul faktiskt under finalen att man liksom det fanns ju en riktig anledning att börja gräva i regelboken.
Ja.
Men det gick väl rätt snabbt. Först fattade jag, som precis som, precis som alla andra, förstod jag inte riktigt vad de blåste för. Men sen när man väl hittar den där punkten att bollen måste vara över linjen, målgångslinjen, så var det ju inte, alltså, ja, det var ju rätt domslut. Sen om det domslutet togs, om de verkligen blåste för det som de hävdade i efterhand, det vet jag inte om de gjorde, men
det är väl ingen som tror på det.
Nej.
Mer än de själva då, så att
då
säga.
Då har man liksom, jäklar vad man har regelboken i ryggmärgen, alltså, om de blåste av rätt anledning.
Ja, men de kan ju inte ha sett det heller ju. Det har det ju också blivit. Bent Nygård, en kollega, gentlemannen från danska TV2. Han hade skrivit ganska bra om det. Man kan gå in och läsa en typ av krönika. Där. För det kom ju sen dagen efter, eller vad det var, eller något dygn senare i alla fall, så kom det ett uttalande från domarna och med då stöd av IOF och sådär, att Och där hon som väl tog beslutet av de här systrarna då, franska systrarna. Jag vågar inte ge mig in på vad de heter i efternamn. Vet du hur
Bonaventura. Det uttalas?
Bonaventura. Det var ju inte så svårt att uttala i för sig. Jag visste bara det var B och så var det rätt så långt. Att hon stod så rätt placerad så hon kunde se detta och även att det då någon delegat och sånt här också. Så, men det menar ju Bent Nygård att det finns inte en chans. Hon stod inte helt perfekt där hon stod. Hon stod inte i linje så hon kunde omöjligt se det.
Nej, men jag tycker, jag läste också hans krönika. Jag hade faktiskt skrivit upp den här som en punkt med. Men samtidigt tycker jag om ingen... Jag tycker ju att man, inte att man ser tydligt, men att av tv-bilderna att döma så ser det onekligen ut som att det var rätt beslut.
Mm. Jo, men rätt beslut var det väl, men kan hon verkligen...
Nej, men varför ska man kritisera om hon verkligen kan ha sett det när det blir rätt beslut? Det spelar ju ingen roll. Det blir ju rätt. Varför ska de hålla på och hacka på den här domaren för att hon stod på fel plats nu för att kunna ta beslut? Hon tog ju rätt beslut. Vittar var hon stod.
Ja. Jo, men det har du nu en poäng i. Absolut. Men sen kan man ju diskutera då om den här regeln. Det är väl nästa. Ja,
det var det. Där tyckte jag han hade jäkla bra poäng och en Nygård. Det här med... Alltså de har ju vevlat in sig, det har vi sagt 100 gånger här. De har ju vevlat in sig ett sånt regelverk när de ändrar. Alltså de ändrar 7-6. Och den regeln gör ju att det skapas många andra bekymmer i spelet som det inte finns regler till. Så de får skapa nya regler för det. Och så får man skapa nya regler för det. Och den här regeln med 30 sekunderna i slutet, att det kom ju till, som han skriver också, att det kom ju till för osportsligt uppträdande, för att bestraffa det hårt.
Och inte bara, du ska inte kunna kasta dig över någon.
Du ska inte kunna kasta upp bollen på läktaren och förstöra något lags chanser liksom.
Ja, eller hoppa på en spelare som är på väg att avgöra en VM-final för att, ja, du kan ta ett rött kort bara det inte blir mål. Det är ju det de vill komma åt ju.
Mm. Nej, och så menar han ju då, och det håller jag med honom, det har sagt du med, att det här var ju inget osportsligt uppträdande i den bemärkelsen som regeln är gjord för eller skapad för. Det här var ju, hon försökte täcka en boll och var eventuellt några millimeter för långt fram, men hon gör ju, i hennes huvud så gör hon ju rätt. Hon står ju utanför målgångslinjen och hoppar upp. Mm. Det är inte så att hon agerar osportsligt på något sätt, utan att det blir straff är bara en konsekvens av ett regelverk som ju inte är perfekt utformat, om man uttrycker sig milt.
Nej, precis.
Och det är ju det, för det är inte domarnas fel. Jag tycker inte det är domarnas fel. Att det är tråkigt att en VM-final avgörs med sånt här konstigt slut. Men det är inte domarnas fel. Och det, jag tycker inte att det är spanjorskans fel heller, för att alltså det är inte så, hade hon stått innanför och hoppat och förstört, så hade hon fått skylla sig själv. Här står hon utanför. Jag skulle säga det är mer olyckshändelse än någonting annat, att hon i så fall hamnar innanför med händerna.
Mm.
Men det är liksom regelmakarnas fel att den här VM-finalen slutar så.
Ja. Det är ju
han så mycket. Sen får man vara trevliga.
Regler till för följas brukar man säga, men här skulle de inte ha följt den. Men det är inte deras fel ändå, utan det är reglerna.
Logikens mästare. Men det var kul att Hassan Mustafa fick lyfta VM-pokalen i alla fall.
Ja, han gjorde det, hörde jag.
IHF-presidenten. När de skulle lyfta pokalen första gången, publiken liksom stod och hela Nederländernas landslag stod, skulle göra vågen så du vet, med händerna ute och fingrarna viftade. Då var det han som lyfte den. Han stod liksom så och tänkte, ska han inte ge den till lagkaptenerna? Nej. Han trodde väl sagt att han var i centrum där, att han trodde att holländskorna, de skulle göra vågen för honom. Men lagkaptenen stod ju bredvid honom och väntade på att få pokalen. Nej, då lyfte han den. Så hela arenan jublade och han, den gubben, han är ju... Alltså jag undrar, han måste snart vara för gammal. För han såg liksom helt... Jag var glad för hans skull, för det såg ut som att han var så glad. Han verkligen njöt av det här. Han ser så snäll ut med.
Ja,
Alltså. Men han har ju, jag tror han är narcissist.
Ja. det är nog en bra analys av hans personlighet.
Ja. Jag vill, vad vill jag mer säga? Jag vill ändå fastna lite med, eller vid det här med Kim Rasmussen, Ungerns förbundskapten.
Mm, då får du sätta in mig lite i detta, för det har jag faktiskt missat.
Hans Ungern förlorade mot Rumänien. VM.
Mm.
Mm. Efter matchen så sitter han på en presskonferens och riktigt, jag såg inte den matchen så jag kan inte säga riktigt om han hade rätt eller fel, men han var väldigt irriterad på delegaterna, framförallt. Kände sig orättvist behandlad. Jag kan spela upp lite vad han sa på den här presskonferensen.
And I asked the delegate, what did we do wrong so I could correct? And then she gives yellow card. And this is personal. And then in the second half, when I get the 2 minutes, I say, ah! Because there's a situation where we get completely, sorry, my language, fucked.
Yeah.
So this is personal from the delegates. It's sad for our sport. And it's sad that they sit there and continuously want to decide the game. There is so much at stake. They should let the referees and the two teams decide this instead of interfering. But they do it. And maybe they will go home and be happy because finally they fucked me. So I should learn from this. I will learn from this. But it's embarrassing to see again all the time how they can do this. And if you want to see some bad refereeing, I'm sorry, watch this game on video again.
Och efter det här då, när han var färdig, så skickar IHF på sin hemsida ut ett beslut att de stänger av honom. De stänger av honom. Men inte riktigt har länge, utan det verkar vara lite så flytande, obestämd framtid. Obestämd tid. Men det jag reagerar mest på var att det var alltså IHFs exekutiva kommitté som tar det här beslutet.
Mm.
Det är ju den kommittén där Hassan är med, Anna Rapp. Ja, det är liksom den mäktigaste kommittén. Det är där de klubbar.
Mm.
Det var där de klubbade igenom den här 7-6-regeln.
Mm.
Varför tar de? Varför har man inte? Varför sitter den mäktigaste kommittén, världens mäktigaste kommitté, varför sitter de och tar små bestraffningsbeslut från ett VM? Har de inte liksom
en disciplinnämnd eller något sånt?
Men jag fattar liksom. Det är som att Stefan Löfgren skulle vara in och sitta och dela ut små avstängningar under ett EM. Det håller väl inte han på med.
Det ska ju Ralf göra i så fall.
Ja, det får ju, domare, alltså någon domarkommitté eller jag tyckte det var märkligt. Det var liksom, det var där, det här var med allt Hassan ska vara med i allt.
Mm. Det är Ralf bara. Jag kunde inte låta bli att nämna honom. Jag noterade att han är ju någon sorts ordförande i tävlingskommittén för EM.
Mm.
Så han är fortfarande i smört.
Ordförande i tävlingskommittén? Ja, men då.
Ja, eller något sånt. Chef över tävlings. Alltså i arrangörens, kan man säga. I varje fall svenska arrangörens.
Ja, han är liksom inte chef över. Nej, det är han inte.
Nej, alltså inte IOF. Så, nej, ingen.
Det är väl Nashevski med och rör runt den grytan.
Så är det nu. Makedonien, va?
Mm. Han är god.
Ska vi, innan vi lämnar VM, ska vi bjuda på VMs intervju? Nummer ett.
Ja, just det. Det här får du. Det här, får du berätta lite mer om kort först så att vi vet vad vi kommer få lyssna på?
Ja, men det är efter förlusten mot Montenegro och jag står tillsammans med TT:s Daniel Kihlström och Filippa Idén är en av de första som kommer till den mixade zonen och vi stoppar henne, hon ställer sig och ska bli intervjuad och Daniel inleder och ja, resten har ni här.
Stor besvikelse såklart. Vad säger du om
det?
Ja, den är fantastisk. Varför stannar hon överhuvudtaget?
Nej, jag vet inte. För att hon säger inget och sen bara går hon.
Ja, ljudet är lite så. Men hon svarar när han ställer en fråga. Vad säger du om det här? Ingenting.
Ja. Och sen.
Sen går hon igen, eller vad händer sen?
Ja, ja, hon bara gick. Sen såg vi inte henne mer. Inte den dagen hon... Nej, ja, vi såg inte henne mer i VM, för vi åkte ju sen direkt efter.
Det var ert sista intryck av Filippa Hedén.
Ja, precis. Ja, hon tillhör ju inte de lätt intervjuade i svensk handboll, kan man säga.
Men jag tycker bara det är så jäkla konstigt att hon... Varför stannar hon ens?
Ja, nej, visst. Alltså det var inte det att hon att liksom fick... Och det hör man ju. Han liksom ropar ju inte ut frågan och hon svarar i farten, utan hon stannade och vände sig upp och ställde sig och var redo att bli intervjuad. Och frågan är ju inte heller konstig. Det är vad hon har att säga om matchen.
Det är så öppet det kan bli.
Ja, verkligen, verkligen.
Men är det någon sån här... Var det liksom någon slags markering eller posering att nu ska... Att man, känns nästan så att hon funderade vad hon skulle göra innan hon gick in i den här mixade zonen. Och så bestämde hon att jag ska bara gå ifrån en intervju. Och sen råkade det bli... Alltså hon hade redan bestämt.
Så kan det vara kanske.
Ja. Ja, det var Udda.
Ja, det kan man lugnt säga. Det var i alla fall den kortaste intervjun i VM. I VM-historien skulle jag till och med vilja hävda. I alla fall min VM-historia.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Styrm är foul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefoul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb.
Ska vi stänga VM och titta framåt mot EM? För det har ju faktiskt tagit ut en svensk trupp.
Som blev nästan som vi var helt säkra på att den skulle bli. Han var ska lite ändå, Andersson.
Ja, vi hade väl så att säga ett fel. Men det var väl inte så lätt att ta rätt på det. Vi trodde ju att Linus Persson skulle komma med.
Mm.
Och det gjorde han inte. Och... nu träffar jag Andersson i morgon. Jag har inte riktigt fått det helt klart för mig varför. Men han är väl skadad eller ska opereras eller vad det snackas om.
Ja, det skrevs ju så på Twitter. Ja, precis. Han ska opereras. Men de sa ju aldrig det på presskonferensen att han skulle opereras. Han sa väl bara att han var inte i tillräckligt bra skick. Eller fysiskt skick för att kunna spela ett mästerskap.
Nej. Men menar han inte med i... Eller är han med i 28-mannatruppen? Ja, det måste han ju vara i brotetruppen. Ja, han hade ju reagerat för det när den kom ju.
Ja, där var han med. Det var ju han och Jack Torin. Men det var ju Jack Torin som blev reserv på plats.
Ja.
Och det hade han inte blivit om Linus Persson hade varit i skick.
Nej, precis. Så det innebar ju då att det blev plats för både Henningsson och Simon Jeppsson.
Ja.
Annars så var det väl då den helt väntade.
Mm. Och
vi kan väl ändå notera då att högersidan i VM i Danmark så bestod den av Kim Andersson och Albin Lagergren som högernöj och Mattias Ackersson och Niklas Ekberg på högerkanten. Och nu består den av Lagergren, ensam högernöj och Daniel Pettersson och Walter Krintz på högerkanten. Den känns ju på pappret inte lika stark. I varje fall. Sen tror jag nog att Daniel Pettersson kan svara upp riktigt bra på kanten där. Va? Men som vi var inne på då när 28-mannen-truppen kom, att det är ju Zachrisson saknar man ju.
Ja, det gör man verkligen.
Även om han är med i 28-mannatruppen, så jag vet inte om det finns en tanke att han eventuellt ska kunna bli klar. Men ja, det är ju den här matchvinnare. Och inte minst nu när Lagergren är ensam, så hade det varit fint att ha haft Zachrisson som kan kliva upp på höger nio. Men visst, Valter Krintz har väl gjort i Kristianstad, har jag ju noterat. Men ja.
Ja, jag tror inte han kommer att göra det landslaget. Men det lät på Martin Bokvist var med i en intervju. Vad var det han var med? Jo, han var med på Simor med Patrik Westberg där. I paus mellan Kristianstad och Ystad, tror jag det var.
Mm.
Då de pratade lite om det. Som jag fattade så skulle det väl vara framförallt Kim Ekdahl som skulle spela lite högre ner.
Ja.
När inte Almin spelar.
Nej. Det kan man ju tänka sig. Jag tror det är kanske även Linus Arnesson, men för det vet jag att tidigare när Lagergren gick sönder, så var det ju Zachrisson då i EM för två år sedan, men att då för mig ändå att Andersson har nämnt Arnesson som ett alternativ som högernia. Men det är ju, det var innan Kim Ekdahl kom tillbaka, så att
det är väl bra. För, men han nämnde i alla fall Kim Ekdahl.
Ja, ja. Jo, det är ju bra för att vi har ju en del vänsterna ju, så att
ja, det kan man säga. Men i övrigt truppen har jag inga, ja, det står väl Krims eller Anton Hallén var ju de två som var aktuella. Jag kan väl tycka att Anton Hallén har gjort en bättre höst än vad Krins har gjort egentligen, men jag hade nog ändå hellre valt Krins. Inte bara för att han har varit med, utan för att han, ja, dels är han ju lite framtid. Alltså även om det inte är Andersson som ska förvalta den framtiden, så känns som att när det är två jämna spelare så kan man väl lika gärna ge den platsen till en spelare som troligen kommer att vara med rätt många år framöver. Plus att han är lite, han har lite så matchvinnartyp.
Ja, jag skulle precis säga det. Det är lite åt Zachrisson-hållet där.
Ja, han har visat
i klubblaget.
Det är liksom om han inte har spelat en avgörande match för 59 minuter och sen blir Daniel Pettersson skadad. Liksom, ja, jag hade inte tvivlat på att Krins skulle gå in och kunna avgöra en sån match.
Nej, nej.
Han har liksom inga liksom bekymmer i världen, känns det.
Nej, absolut. Jag håller med dig. Och då har vi väl glidit in lite på IFK Kristianstad.
Ja. Och där brukar jag alltid gå för att börja liksom dra igång det och så. Vad är det nu som har hänt i Kristianstad? Frågar du mig.
Mm. Då får du fråga mig.
Men nu är det, alltså det känns både härligt, det är lite bittergift att sitta här och flinka tillbaka i matchen när det gäller Kristianstad och lite silly season.
Ja, precis. Jag hade ju idag då att Espen Christensen ska vara nära. Det är väl inget påskrivet och klart, men att han, det har ju varit klart sedan några veckor att han ska lämna Minden i Tyskland och ja. Och han är ju, jag tror nästan kommer att bo i Lund. Frun är väl från Lund, tror jag. Han var ju där i många år, i H43 och Lugi. Han pratar ju väldigt bra svenska. Det är ju Lasse Vibe-klass på hans svenska. Fast det är klart, Lasse Vibe är dansk nu, tänker jag. Det är ju normalt, så det är inte... Det är inte så svårt. Det är ju ändå inte så långt mellan norska och svenska som mellan danska.
Nej, men det gläder ändå mig. Alltså Björnsen var ju hopplös att förstå stundtals. Så att, säger du att han är bra på svenska, så då är han välkommen.
Du ska nu stå ut på jobbet ett tag till, Robin. Men nej, och Ystad IF har ju varit i kontakt med Espen, vet jag, men fått nej där, och nu så ska det väl bli IFK Kristianstad. Och jag skrev också att det är väl Kapelin som han ska ersätta, och då har du väl lite mer news?
Ja, där har jag ju lite faktiskt, där kan jag bidra med något nytt. Eller när folk, nu är det ju onsdag kväll vi spelar in. Och när folk hör detta så är det på fredag, så att det blir inte nytt här i podden. Men Capelin ska ju alltså sluta helt med handboll. Mm. Lägger skorna på hyllan. Och ska börja jobba civilt med något. Han vill inte avslöja exakt var eller vilket företag. Men han ska börja jobba med kommersiella delar, lite ekonomi och så här.
Okej. Ja, lite överraskande, för det känns som att det finns målvaktsjobb om man vill vara kvar i Skåne. För han skulle vara kvar, va, i Kristianstad, sa du?
Ja, han skulle bli kvar i Kristianstad.
Mm. Det finns ju tjänster som luckor här i. Jag menar, jag kan tänka mig att Malmö kanske vill ha en ny målvakt eller målvakt till. Och just det, IF då vet vi ju. Och, ja.
Men Malmö, Beutler, går väl dit?
Ja, ja. Jo. Jo, men han...
Eller om det bara känns så.
Ja, men han har ju varit borta länge också.
Ja.
Så att, men, nej, det vet jag inte. Alltså, jag vet ingenting där om Malmö egentligen. Det är väl bara en känsla att... alltså, bra målvakter, meriterade, rutinerade, det finns det ju alltid jobb. Så, mm. så att säga.
Men han sa, Capelin, faktiskt att... så många erbjudande, det är kanske, jag vet inte, det, nu var det han själv som sa det, men så många erbjudande som han hade fått nu, hade han aldrig fått hela sin karriär.
Nej.
Så att visst, nu har han varit bra, så han är väl het på marknaden, men det tyder också på att det finns platser att fylla.
Mm. Ja, verkligen.
Och det var ju både från svenska lag och något utomlands också. Så visst har han säkert varit på tapeten hos klubbar vi redan har nämnt.
Ja, absolut. Ja, så där var ju lite nytt om... och sen har vi ju, inte minst, Vanjes.
Som tar över Slovenien, ja. Ja, den...
ska dubbeljobba då?
Ja, dubbeljobba, ja. Den såg man ju inte riktigt... den hade jag inte... den såg inte jag komma. Nej. Även om man vet ju att han ville gärna jobba med landslag, så att man borde kanske ha förutspått det. Men jag tror inte han var så het fortfarande på marknaden. Att han liksom kanske hade försvunnit lite så från det absoluta rampljuset när han flyttat till Sverige. Men nu blir det EM-spel mot Sverige helt plötsligt.
Mm. Ja, men lite extra krydda. Och jag menar, Slovenien är inget dåligt landslag. Alltså,
nej,
nej. Ut, han var ju med och slog ut dem från... VM ju, med Ungern. Ungern slog ju dem i playoff ju, så att Slovenien missade VM och därmed jagar de ju en OS-kvalplats. Så att, där kan vi skriva lite. Sloveniens jakt på en OS-kvalplats. Men de är ju där ändå, så de skulle absolut kunna klara det. Jag menar, även om de missade VM, skulle jag säga att normalt sett, eller så, de senaste 10 åren har de väl ändå tillhört de 10 bästa i världen.
Så. Ja, de har ju lirare alltså.
Ja, verkligen. Så,
kanske nej, sen har han... då får han ju... de är vana vid Veselin Vujovic då. Han höll ju inte igen med kritik och så mot spelare. Kanske får Vranjes liksom utlopp lite mer för det han har. Nu har han ju tvingats ändra lite här i IFK och... ändra sin approach mot spelarna. Inte kört den här hårda, tuffa stenen som man har kanske kunnat innan mot de stora lagen i Europa. Men här är ju spelare som är vana vid den stilen. Så kan han köra det. Och komma tillbaka snäll och gå igen till Kristianstad.
Ja, ja, precis. Han kan ju språket också. Ju. Alltså, han är ju född och uppvuxen i Sverige med serbiska föräldrar ju. Och ja, nu kan jag inte det där riktigt, slovenska och serbo och serbiska och serbokroatiska, allt för det. Men de förstår varandra, så mycket vet jag. Så det är ju klart också något som kanske talade för Vranjes.
Lite trist då i och för sig, för då kanske man inte riktigt förstår vad han säger i timeouten.
Nej, precis.
Jaja.
Så blir det ju.
Men det gör ju EM, det gör ju Sveriges första gruppspel lite roligare.
Ja, men det gör det ju. Vi får ju anledning att återkomma till det, men det är alltså då Slovenien, det är Schweiz med Andy Schmidt och Polen. Det är ju inte en jättetuff grupp. Sverige och Slovenien bör ju gå vidare. från den. Och Sverige bör gå därifrån med 2 poäng som de då har tagit mot Slovenien. Du, ska vi ta något handbollsliga också?
Jag tycker att toppstriden börjar bli rolig nu. För att nu har Kristianstad kommit igång. Malmö har... Kristianstad slår i Malmö där. Alingsås har förlorat. Så att nu är det liksom... Om vi antar att Kristianstad vinner sina 2 hängmatcher där, så har de 30 poäng. Alingsås har 32. Malmö har 29. Mm. Så att det är ett, nu är det liksom, nu är det verkligen tajt. 3 lag som gör upp om det, och det, de möter varandra allihopa. Så att de matcherna där kan ju bli, och det står ju mycket på spel med just där, vinna serien, få fördel hemmaplan i en eventuell final. Det, att vinna serien har ju kanske aldrig varit så viktigt som det är nu, eller var förra året också.
Mm. Och så äntligen har vi fått en riktig, det var ju många år sedan vi hade en riktig strid om det.
Mm.
Om seger.
Sen är jag ju då fortfarande, det ser ju bra ut för Kristianstad, men man är ju liksom lite tveksam till hur länge det ska hålla, för han spelar ju i princip med samma manskap i alla fall på 9 meter i 60 minuter i varje match.
Ja.
Birkefelt spelar ingenting på höger 9. Osvirk får inte många minuter, och sen är det inte fler.
Nej, och de har lämnat Emil Hansson och Kaneas, ja.
Ja.
Så det är Gudmundsson, Henningsson och Einarsson.
Mm. Mm. Ja, som nu, jag förstår inte det ibland. För som nu mot Ystad, den matchen var avgjord tidigt i andra halvlek. Ändå låter han liksom inte byta runt, utan det är samma Ystad då. De till och med gav upp och vilade Kim Andersson, vilade Dalbordor då. När matchen dog tidigt. För inte, möts de ju igen här fredag kväll.
Ja.
Medan Kristianstad då liksom bara malde på med sin första uppställning när de har på bänken spelare som behöver matchas för att komma i slag. Liksom.
Mm.
Om inte som en Jihed Jabala, vad ska han, vad gör han här? Liksom? Nu är han i tredje val bakom Jomala. Varför?
Mm.
Och Birkefelt, om han inte får spela när matcher är avgjorda, liksom när ja, alltså jag fattar inte. Det är en sak att säga att ja, han måste visa mer på träning, men får man aldrig spela så då är det klart, då kommer det inte hända någonting heller.
Nej.
Ja.
Ja, nej, men kul toppstrid. Någonting och sen bottenstriden.
Nej, bara att Varberg... Ja, jag vill säga en sak först. Nu är det ju Varberg som ligger sist. Men jag undrar... Jag vet inte om du... Jag har inte skrivit det där i frågan. Men jag har forskat lite i det. Malmö slog i Önnered med 41-17.
Mm.
Är det den, kan det vara den största segern i handbollsligan? Eller i högsta seriens historia? Jag har liksom forskat i detta i... Jag bodde igår och idag. Jag har inte lyckats hitta.
Ja, men det kan det väl inte vara. Tycker det låter inte så... Så extremt 17, ändå.
Du vet, det är ändå 41-17. 24.
Men när Erik slog kroppskultur då, när Gränsland höll nollan i första halvlek och chefen tar ledet efter en spade så han skulle kunna gräva sig.
Vad blev det i den matchen?
Ja, vad blev den i slutet? Ja, det blev ju, de gjorde ju lite mål i andra halvlek, men...
Det var ju den här, jag hittade ju den här målrikaste matchen, Hammarby-Lindesberg, där det blev 93 mål.
Ja, kommer jag ihåg lite så, inte exakt så, men...
De blev 53-40. Nej, men bottenstriden, jag vet inte, jag slår nästan fast att Varberg kommer att åka ur.
Ja, men det pratas väl lite om det är den sämsta laget som varit uppe någon gång. Det är ju hårt. Och så är det såklart.
Ja, Rimbo var nu sämre, va?
Ja.
Jag vet inte om de har poäng. Jag kommer inte ihåg hur många poäng de tog. Men, nej, men och sen Varberg, de har 5 poäng upp till Guif nu. Och Guif kommer ju ta många poäng till. Så då måste Varberg ta ännu fler. Nej, ja. Det är kört.
Ja. Vi skickar ut Varberg. Redan nu.
Ja. Har du något att tillägga där, Flink? Eller ska vi säga så länge?
Ja, men det tycker jag, va? Vi håller där och så hörs vi igen efter jul och nyår.
Det gör vi, ja. God jul, gott nytt år då till lyssnarna.
Ja, absolut. Så ses vi 2020 där, så rätt så snabbt efter nyår, nyårsafton, nyårsdag.
Då hinner
kommer
vi med nya
löften. Ja.
Hinner vi med ett par avsnitt där innan EM drar igång på allvar i alla fall?
Ja, om vi kör 2 veckor i rad så blir det ju så.
Ja.
Känns som att vi bör kanske, ska vi ta in någon expert också där precis innan EM och snacka om EM och få lite mer infallsvinklar, eller?
Kagans buss är ju, Kagan där, han är ju expert på resor dit.
Ja, det är. Men vi tar nog inte in Kagan så.
Nej.
Intervjuar inte Kagan, men hade Kagan någonting att tillägga i det här avsnittet?
Nej, jag ska prata med honom mer inför nästa avsnitt. Men jag vet ju redan nu att jag har lite ångest för hur jag ska bo när det är finalspelet i Stockholm. Jag ska nämligen dit. Men jag har inte tittat över boendet. Så därför vet jag att han sa att de har ju, det är inte bara bussresorna de har när man ska åka buss till Stockholm, utan de har även boendet färdigt fixat.
Okay.
Så det kan man ju ha med sig och veta. Så att, har man inte bokat någon resa till Stockholm nu och vill samtidigt passa på att bo där.
Och dela rum med Robin.
Ja, jag kan köpa in mig på något rum kanske.
Ja.
Så,
ja.
Men då går man in på kagensbuss.se och sen har man avsett till mig och säger jag kan dela rum med dig, Robin.
Hålla ner kostnaderna.
Bra, tack för idag. Ja.
Tack själv. Hej då.